Utvecklingen i tredje världen, sidan 149. Under kalla kriget började man använda benämningen tredje världen på utvecklingsländerna i Latinamerika, Afrika och Asien. Den första världen var västländerna, alltså Västeuropa, samt USA och Kanada, Australien med flera. Den andra världen var kommunistländerna. Avkoloniseringen, sidan 149. Efter andra världskriget avkoloniserades först Asien, där de flesta sydasiatiska länder varit europeiska kolonier, och därpå Afrika, där nästan alla länder varit kolonier. Avkoloniseringen betydde att många nya självständiga länder tillkom, och kalla kriget ledde till en tävlan om att kunna knyta dem till sig. Kolonierna hade behandlats olika av kolonialmakterna. De brittiska kolonierna fick i många fall ett långtgående självstyre innan de blev helt självständiga. Ända sedan USA bröt sig loss 1776 fanns det hos britterna en beredskap för att kolonierna skulle bli självständiga. De som hade en stor europeisk befolkning, till exempel Kanada, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland, blev dominions, självstyrande länder inom det brittiska imperiet. När andra världskriget tagit slut var alla dessa länder i praktiken helt självständiga, och de övriga koloniernas självständighet var närmast en fråga om när det skulle vara praktiskt möjligt att överlämna makten till inhemska politiker. I Indien var självständigheten ett resultat av en lång kamp som gav utdelning efter andra världskriget. Till höger en bildtext. När den brittiska kolonin Guldkusten blev självständig 1957 under namnet Ghana blev Kwame Nkrumah 1909-72 landets första regeringschef. Här bärs en av sina anhängare på självständighetsdagen 14 april. Liksom många andra afrikanska ledare blev han senare störtad genom en militärkupp och tvingades i exil, anklagad för korruption. Den franska synen på kolonier var annorlunda. Fransmännen hade inga planer på att ge upp sina kolonier, men tvingades till detta genom uppror eller befrielsekrig. Sidan 150. Portugal var ett kolonialland och som valde en annan strategi. Den portugisiska diktaturregimen förklarade 1951 att alla dess kolonier var en del av det egna landet och benämndes översjöiska provinser. Trots detta tvingades Portugal under 1970-talet efter långa befrielsekrig acceptera att kolonierna blev självständiga. Varför blev kolonierna fria? Det fanns flera skäl, till exempel. Att det var omöjligt för kolonialmakten att samtidigt bekänna sig till de mänskliga rättigheterna och hålla ett land som koloni mot dess befolkningsvilja. Att flera kolonier gjort en god insats under andra världskriget och nu förtjänade en belöning. Att det var allt mer kostsamt att ha kolonier eftersom befolkningen där kunde kräva samma förmåner och standard som i Europa. Att det fanns risk för långa befrielsekrig som skulle kosta både lidande, stora ekonomiska resurser och dåligt internationellt anseende. Det nya Afrika, sidan 150. År 1945 var endast ett fåtal av Afrikas länder självständiga, men inget av dem var en demokrati. Övriga ingick i något av de europeiska imperier som under 1800-talet hade styckat upp kontinenten mellan sig. Se karta. Avkoloniseringen i Afrika. Kring 1960 överfördes makten i de flesta afrikanska länder till den inhemska befolkningen. De nya självständiga staterna var inga nationalstater. Deras gränser hade dragits av européerna, och i ett och samma land kunde det finnas ett stort antal olika folkgrupper med olika språk och kultur. Den tidigare kolonialmaktens språk och dess system för administration, utbildning och armé blev därför ofta sammanhållande band inom de afrikanska länderna. Under 1960-talet var optimismen stor, men senare visade det sig att endast ett fåtal länder kunde upprätthålla demokrati. Stora sociala klyftor fanns mellan makthavande grupper och det övriga folket. Väpnade konflikter förekom också i flera länder. I många av dem var militären den mest välorganiserade kraften och kunde därför ta makten. Vid 1900-talets slut var endast ett fåtal afrikanska länder demokratier. Sidan 151. Uppe till höger vid kartan står avkoloniseringen av Afrika och nere till höger en bildtext. Från mitten av 1800-talet påbörjades en kapplöpning mellan Europas kolonialmakter och efter 1885 styckades nästan hela världsdelen upp mellan dem. Endast Abessinien, Etiopien och Liberia förblev självständiga. Efter andra världskriget påbörjades avkoloniseringen av Afrika. Färgerna visar vilka länder som hade vilken kolonialmakt. Detta spelar stor roll i nutiden eftersom kolonialmaktens språk och kultur dröjt sig kvar i respektive land. Sydafrika, från apartheid till demokrati. I Sydafrika fanns sedan 1600-talet en vit minoritet som bestod av två grupper. Dels boerna som var ättlingar till nederländska invandrare, dels ättlingarna till brittiska kolonisatörer. När andra världskriget tog slut var Sydafrika redan industrialiserat som första land i Afrika. Den vita minoriteten ägde den bästa marken, industrierna och bankerna. Majoritetsbefolkningen, nära två tredjedelar, bestod av olika svarta folkgrupper som var hänvisade till särskilda reservat. De saknade rösträtt och andra medborgerliga rättigheter. Dessutom fanns det en tredje kategori, de färgade, som utgjordes av övriga, däribland ättlingarna till invandrade asiater. Sidan 152. Det vita nationalistpartiet införde 1948 en total rassegregation, apartheid. Det innebar förbud mot blandäktenskap, mot gemensamma skolor, bostadsområden, biografer, restauranger, badstränder. De svarta och alla andra som inte var vita trängdes undan på alla möjliga sätt. De svarta hade redan 1912 bildat African National Congress, ANC. Under 1940- och 1950-talen organiserade ANC icke-våldsaktioner. Efter en massaker på demonstranter 1960 fängslade regimen svarta ledare och förbjöd ANC och andra svarta organisationer. Apartheidpolitiken innebar att Sydafrika blev internationellt isolerat och fick till exempel inte delta i internationella idrottstävlingar. Nya oroligheter inträffade och regimen blev pressad. Den försökte ge apartheid ett annat ansikte och införde särskilda länder, Bantustans, för olika svarta grupper samt ett trekammarparlament med kammare för vita, indier och färgade, men inte för majoriteten, de svarta. År 1989 tillträdde FW de Klerk som president och inledde förhandlingar med ANC och släppte fängslade svarta ledare fria, däribland Nelson Mandela, som suttit 27 år i fängelse för sin kritik mot regeringen. Snart blev apartheidlagen avskaffade och demokratiska val kunde hållas. ANC vann majoritet och Mandela blev ny president. Principen var att samhället skulle förändras genom försoning mellan folkgrupperna. Sydafrikas isolering bröts och under Mandelas ledning påbörjades en djupgående demokratisering av landet. Efter hans avgång 1999 blev majoritetspartiet ANC allt mer korrumperat och fick också kritik för bristande demokrati. Genom sin starka ekonomi betraktade Sydafrika ändå som det mest inflytelserika landet i Afrika. Bildtexten upp till vänster. I rasåtskillnaden Sydafrika fick endast vita beträda vissa områden, till exempel denna strand utanför Port Elizabeth i östra Kapprovinsen. På skylten anges detta på ett flertal språk som talas i området. Utvecklingen i Latinamerika, sidan 152. De flesta länder i Latinamerika hade varit spanska eller portugisiska kolonier. De blev självständiga kring 1820. Som självständiga stater fick de ett likartat samhällssystem där jordbruket var huvudnäringen men med en mycket ojämn fördelning av jorden. Stora lantegendomar med anställda lantarbetare dominerade i många av länderna. Sidan 153. Få av länderna hade stabila regimer och de sociala klyftorna, skillnaden mellan rika och fattiga, var stora. Sammantaget var under 1900-talet demokratin svag i Latinamerika och många länder var tidvis militärdiktaturer. Mot slutet av 1900-talet hade emellertid nästan alla utvecklats till fungerande demokratier. Ett viktigt undantag var Kuba. Castros Kuba. På Kuba grep en ung jurist, Fidel Castro, makten 1959. Han var ledare för en marxistisk gerilla som ville avskaffa det amerikanska inflytandet över Kuba. Socker var Kubas viktigaste exportvara, men nu avbröt USA sin import av kubansk socker och understödde 1961 ett misslyckat försök att störta Castro. Denne sökte stöd hos Sovjetunionen som stödimporterade socker och exporterade vapen till Kuba. Se Kubakrisen, sidan 130. Castro blev uttalat kommunistisk och Kuba blev en enpartidiktatur med planekonomi. Han uppmanade folket i de latinamerikanska länderna att göra som han, starta gerillakrig och sen ta makten och genomföra socialism. Castro framstod vid mitten av 1960-talet som en av tredje världens mest betydande ledare. Diktaturen och den svaga ekonomiska utvecklingen ledde dock till att lyskraften i Castros socialism gradvis avtog, särskilt efter kalla krigets slut. Den kubanska kommunistregimen var då en av de sista i världen och Kuba en av få kvarvarande diktaturer i Latinamerika. Våren 2008 avgick Castro efter drygt 49 år som Kubas ledare och överlämnade makten till sin bror Raúl. Bildtexten till höger. Fidel Castros kubanska revolution 1959 innebar en utmaning av den näraliggande stormakten USA som också försökte störta honom. Bilden visar Castro 23 april 1959 på en pressklubb i New York när han kommenterar en tidningsuppgift om en mordkomplott mot honom. Chile, från kupp till demokrati. I Chile, efter andra världskriget en av Latinamerikas få demokratier, blev 1970 socialisten Salvador Allende vald till president. Han satsade på att förstatliga banker och gruvindustri samt höjde arbetarlönerna. Allende hade inte tillräckligt stöd i parlamentet och kunde inte genomföra sin politik. Ekonomin blev kaosartad, bland annat för att USA stoppade internationella lån till Chile och konspirerade mot Allende-regimen. Sidan 154. Den 11 september 1973 störtades Allende i en blodig militärkupp. Kuppledaren Augusto Pinochet lät fängsla eller döda de oppositionella. Det beräknas att minst 3000 personer på olika sätt mördades under hans tid som Chiles diktator. Ekonomin avreglerades, vilket innebar att lönerna sjönk och arbetslösheten ökade drastiskt. Därpå återhämtade den chilenska ekonomin sig stegvis och när demokratin återinfördes 1989 var ekonomin i tillväxt. Chile blev ett av de politiskt och ekonomiskt mest stabila latinamerikanska länderna. Utvecklingen i Asien, sidan 154. Endast vissa länder i Asien var kolonier, se kartan, sidan 156. Centralasien tillhörde Sovjetunionen och länder som Thailand, Iran och Afghanistan förblev självständiga trots att kolonialmakterna utövade ständigt tryck. Under andra världskriget ockuperade Japan stora delar av Kina och Sydostasien. När kriget var slut krävde befolkningen i de koloniserade länderna självständighet. Redan före 1950 förändrades därför Asiens karta. Japan tillhör inte tredje världen utan var ett industriland långt före andra världskriget. Landet var chockat över att ha förlorat kriget och över atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Under USAs ockupation fick Japan en demokratisk författning. Med hjälp av god arbetsmoral och noggrannhet byggdes landet åter upp och blev under 1960-talet ett välfärdssamhälle och en ekonomisk stormakt. Man talade om det japanska undret. Indien från koloni till stormakt. Brittiska Indien delades 1947 upp i 5 länder av olika storlek och religion. Störst var Indiska unionen, Indien, en federation med många olika folkgrupper och språk, och näst störst var det muslimska Pakistan, som då också innefattade Bangladesh, självständigt 1971. Indien var i huvudsak ett traditionellt jordbrukssamhälle, men blev nu världens största demokrati, en position landet höll även 50 år senare. Under slutet av 1900-talet växte den indiska ekonomin och landet blev ett av världens ledande industriländer, trots att majoriteten av befolkningen fortfarande levde i fattigdom. Gradvis växte Indien in i rollen som regional stormakt och skaffade sig 1998 också kärnvapen, tätt följt av Pakistan. Det självständiga Indien har hela tiden haft en kraftigt växande befolkning och hade vid millennieskiftet över 1 miljard invånare. Sidan 155. Mahatma Gandhi, 1869-1948, är den indiske ledare som spelat den mest framträdande rollen både som politiker och andlig inspiratör. Han kallades Mahatma, som betyder stor ande. Gandhi var i flera år verksam som advokat i Sydafrika, där han var en förkämpe för den indiska befolkningens rättigheter. Åter i Indien 1915 utvecklade han de principer för politisk kamp utan våld som blev hans kännetecken. Han menade att allt som byggs på våld kommer att på sikt raseras. Gandhi kombinerade personlig anspråkslöshet och enkelt leverne med lättfattliga kampanjer och demonstrationer mot det brittiska styret, bland annat bojkott av brittiska varor, skolor, domstolar och politiska församlingar. Han ansåg att befolkningen måste agera tillsammans för att åstadkomma resultat och då följa en strikt icke-våldsprincip. Gandhi försökte stoppa import av brittiska industrikläder och istället uppmuntrade han indiernas egen tillverkning av kläder. Gandhi satt tidvis fängslad men fick en synnerligen stor betydelse som inspiratör för den indiska självständighetsrörelsen. Indiens delning 1947 var ett bakslag för honom och han oroade sig för ett ökat religiöst våld. Under sina försök att skapa försoning mellan hinduer och muslimer blev han 1948 mördad av en hinduisk extremist. Även om det indiska samhället utvecklades på ett annat sätt än Gandhi hoppades, i hans kamp mot våld, kolonialism, religiös extremism och exploatering av natur och människor fortfarande högst aktuell. Bildtexten nere till höger. För att stimulera andra indier till att visa sitt oberoende mot britterna pekade Gandhi på vikten av självrespekt. Ett sätt var att inte köpa brittiska varor utan producera småskaligt i enlighet med de egna traditionerna. Här ses Gandhi 1925 vid en spinnrock, ett redskap som kom att symbolisera hans strävanden. Sidan 156. Jag läser till vänster texten som hör till kartan. Avkoloniseringen av Asien skedde till största delen vid slutet av 1940-talet. Vad som tidigare var brittiska Indien är nu 5 länder: Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka och Burma. I tidigare franska Indokina blev Laos, Kambodja och det delade Vietnam självständiga. Vietnam återförenades 1975 efter Vietnamkriget. När kommunisterna 1949 tog makten i Kina flydde den gamla regeringen till Taiwan som blev en egen stat. Kina införlivade Tibet 1951. Korea är delat sedan 1947. När Sovjetunionen upplöstes 1991 bildades en rad nya länder i Centralasien. Se karta sidan 161. Kina, från socialism till kommunistisk kapitalism. I Kina grep kommunisterna under ledning av Mao Zedong efter ett långt inbördeskrig makten 1949 och började omvandla landet till en socialistisk stat kallad Folkrepubliken Kina. Maos kommunistparti lovade jord åt alla jordlösa och åtnjöt starkt folkligt stöd. Men ingen opposition tilläts. Snart ändrades politiken och all jord förstatligades. Mao införlivade Tibet, men kunde aldrig inta Taiwan. Dit flydde den gamla kinesiska regeringen och etablerade där republiken Kina. Taiwan blev senare under 1980-talet en fungerande demokrati. Maos regering råkade snart i konflikt med USA genom att stödja Nordkorea under Koreakriget. Kina sökte stöd hos Sovjetunionen, men vid början av 1960-talet blev de båda ländernas ledare maktrivaler på det internationella planet. De kinesiska kommunisterna satsade på att efter sovjetiskt mönster öka produktionen genom en jordreform och femårsplaner. Kina var ett jordbruksland och bönderna den största samhällsgruppen. Sidan 157. Genom kampanjen Det stora språnget 1958 skulle industri- och jordbruksproduktionen snabbt öka och på 10 år komma ikapp industriländernas. Kooperativ slog samman till så kallade folkkommuner. Bönder flyttade från jordbruket till att på sina bakgårdar göra järn i egenhändigt byggda masugnar. Följden blev att jordbruksproduktionen minskade katastrofalt och bortåt 20 miljoner människor svalt ihjäl. Olika politiska kampanjer avlöste varandra för att utrota kontrarevolutionärer och borgerligt tänkande. Hela tiden pågick förföljelser av misstänkta oppositionella, särskilt under kulturrevolutionen 1966-76. En kampanj som gick ut på att offentligt förnedra de som inte var ideologiskt renläriga. Lärare, läkare och andra intellektuella sattes i jordbruksarbete och ungdomar, så kallade rödgardister, skulle övervaka dem åt partiet. Landet råkade i kaos, särskilt dess skolor och universitet, och skolorna var stängda i flera år. Personkulten kring Mao Zedong var en sammanhållande kraft, men under ytan fanns djup oenighet inom kommunistpartiet. Efter Maos död 1976 övergick makten till Deng Xiaoping. Under hans ledning slog Kinas kommunister in på en helt ny ekonomisk politik med marknadsekonomi och privat ägande. Omläggningen resulterade i en stark ekonomisk uppgång som gjorde Kina till ett marknadsekonomiskt industriland. Regimen har dock motsatt sig all demokratisering av det politiska livet. En dramatisk händelse var 1989 när några tusen studenter som demonstrerade för demokrati på Himmelska fridens torg i centrala Peking massakrerades på order av kommunistpartiets ledning. Från Maos tid fanns nu endast en nedtonad kult kring hans person kvar och det allsmäktiga kommunistpartiet som fortfarande styrde landet, men nu efter kapitalistiska principer. Bildtexten högst upp till höger. Mao Zedong var de kinesiska kommunisternas ledare och landets verkliga makthavare 1949-1976. Hans tid vid makten kännetecknas av en både socialistisk och nationalistisk politik. Under den så kallade kulturrevolutionen 1966-76 lät han hylla sig som en närmast gudomlig ledare, något som inför omvärlden dock inte kunde dölja förföljelsen av politiska motståndare, nedmonteringen av landets utbildningssystem och förstörelsen av kulturskatter. Sidan 158. Tänk kritiskt. Bilden av Kina. Enligt texten ovan styr Kina av ett kommunistiskt parti som för en kapitalistisk politik. Vad menas med det? Försök gärna med hjälp av en uppslagsbok att definiera vad ett kommunistparti är och vad som kännetecknar ett sådant. Om det kinesiska partiet sedan mer än 30 år tillbaka för en kapitalistisk politik, hur ska man förklara det? Vilka möjligheter finns i så fall för bildande av fackföreningar och för löntagarna att tillvarata sina rättigheter? Varför vill inte det kinesiska kommunistpartiet tillåta någon opposition? Frågor till texten. 1. När skedde avkoloniseringen i olika världsdelar? 2. Vilken skillnad fanns mellan Storbritannien och Frankrike när det gäller synen på koloniernas självständighet? 3. Vilka var de viktigaste orsakerna till avkoloniseringen? 4. På vilket sätt skilde sig Kuba från andra latinamerikanska länder? 5. När blev de flesta av Asiens tidigare kolonier självständiga? 6. Vad innebar det stora språnget respektive kulturrevolutionen? 7. Vilken politisk förändring inträffade i Kina efter Maos död? 8. Se på kartan och beskriv vilka länder som tillhör den muslimska delen av Asien. 9. Beskriv Japans utveckling efter 1945. 10. Varför kan man påstå att Indien är världens största demokrati? 11. När blev de flesta afrikanska länder självständiga? 12. Vad innebar apartheidsystemet? Diskussionsfrågor. 1. Hur har bilden av Fidel Castro förändrats? 2. Vilka länder i Latinamerika har utvecklats mot demokrati under senare decennier? 3. Hur kan man förklara att Sovjetunionen och Kina fick en dålig relation till varandra? 4. Vilken betydelse kan det få i framtiden att världens två överlägset största länder ligger i Asien? 5. Hur har kolonialmakternas kultur överförts till de olika afrikanska länderna? 6. Se på kartan. För vilka länder kan man räkna ut att franska är ett officiellt språk? Varför? Sidan 159.